Tack Gud att vi får samla in pengar till den här församlingen, den här gemenskapen. Led oss som församling vidare så att vi kan göra det du har tänkt och vara till verklig välsignelse och hjälp för människor som finns här i vår omgivning. Tack Jesus Kristus att du är närvarande hos oss. Du alltid finns hos oss. Gör oss nu närvarande hos dig. Låt oss få höra någonting ifrån dig som styrker och ger oss kraft för det liv som vi lever. Amen. Ja, som sagt, tredje och sista söndagen för ordet tack i 12 ord att leva på-serien. Du kan börja följa den här foldern när som helst. Idag då vi blickar framåt på många sätt som församling så kommer jag ställa en fråga. Och det är, hur kan vi möta människor med budskapet om Jesus? Hur kan vi möta människor med budskapet om Jesus i vår tid, i vår splittrade tid? Och det är lätt att tappa hoppet när det gäller kyrkan. Ni vet precis som jag att många menar att kyrkan är en samling människor som säger sig tro på en massa saker men som lever på helt andra sätt. Och i så fall så räknar jag mig gärna till den skaran. Jag känner ofta att min tro och mitt liv inte hänger ihop. Men det finns en person, en levande person som jag inspireras av, vars liv och tro alltid hänger ihop. Och det är honom som ger mig hopp. Och hans namn är Jesus. Läser man evangelierna ser man att Jesus levde så annorlunda, på ett så helhjärtat vis, att människor bara ville vara en del av hans liv. Och det förändrade världen. Och oavsett hur församlingar är och hur vi är, så finns den Jesus mitt ibland oss idag. Och när jag tänker på detta med att bygga en ny kyrka, bygga ut en kyrka, så är ju det man ska lockas till inte en byggnad och inte aktiviteter. Utan det är ju en kärleksfull gemenskap som man liksom inte kan låta bli att vilja vara i. När man upplever den gemenskapen förstår man att det här med Jesus är sant. Det här behöver jag, så mycket kärlek och generositet som finns här. Och nu är inte detta verkligheten om kyrkan alltid, men det är vår dröm. Och jag tror också att oftare än vi kan ana så är den drömmen sann här i vår kyrka. Drömmen om en kärleksfull gemenskap. Vi ska läsa ett konstigt avsnitt idag. Jesus instruerar sina lärjungar hur de ska möta människor med budskapet om Jesus. Och Jesu instruktioner till lärjungarna är liksom som en spegelbild av hans eget liv. Jesus säger i korthet, lev som jag. Och de instruktioner som Jesus ger är, och ni ska snart få vara med och höra dem och läsa dem. De instruktioner Jesus ger är fredliga på alla sätt. Ändå så blev det de här instruktionerna som korsfäste Jesus till slut. När vi ser på Jesu liv så förstår vi att han genom sitt sätt att leva gjorde motstånd mot det romerska imperiet och även mot sitt eget religiösa imperium. Korsfästelsen var ju något som användes som ett sätt att hålla folk på plats. Se till att inte göra uppror, då kan det sluta som den där som hänger där uppspikad på ett kors. Håll dig på din plats. Men Jesus höll sig inte på sin plats. Han gjorde uppror mot den politiska och den religiösa makten. Det var de religiösa som utelämnade Jesus. Och nu läser vi om Jesu instruktioner om hur de ska möta människor med budskapet om Jesus. Ifrån Lukas kapitel 10, vers 1-12. Lukas 10 finner vi det här. Därefter utsåg Herren ytterligare 72 och sände dem före sig, två och två, till varje stad och plats dit han själv ämnade sig. Vi stannar där. Jesus gör här som Mose en gång gjorde. Jesus utser 72 personer. Det gjorde också Mose. Alltså, det finns en symbolik i det här. Det är som att Jesus som start utser ett nytt Israel. Och här menar man att det här symboliserar alla jordens folk. Alltså, det är stora saker på gång. Jesus inleder med att säga mellan raden att budskapet gäller inte bara ett visst folk, det gäller alla människor. Och vi fortsätter. Han sade till dem: skörden är stor, men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd. Gå, jag skickar er som lamm in bland vargar. Ta inte med några pengar, någon påse eller några sandaler, och stanna inte på er väg för att hälsa. Och det är nu jag tycker det blir lite intressant. Det här kräver sin förklaring. Visst gör det det? Hur kan detta vara något som makten vill korsfästa Jesus för? Vad är det som är så revolutionerande? Att inte ha några sandaler på sig. Är det det som är grejen? Är det det som är att motstå makten? Alltså, vad är det Jesus vill säga här? Jesus säger vidare: när ni kommer in i ett hus, så säg först: frid över detta hus. Och om där bor en fridens man, ska den frid ni kommer med bli kvar hos honom. Annars ska den vända tillbaka till er. Vi läser om att man ska säga frid över detta hus. Alltså, en önskan om frid eller fred var den typiska judiska hälsningen. När lärjungarna uttalar den betraktas den som en välsignelse. Alltså, den är fylld av andlig kraft. Och den här välsignelsen, då läser vi, är bra för alla. Är mottagaren ovärdig, det vill säga inte vill ta emot det lärjungarna kommer med att säga, så har ju personen inte någon nytta av den välsignande kraften då. Men då kommer den tillbaka till lärjungarna och kommer dem till del istället. Inget är förgäves här då man ger en välsignelse, då man ger frid eller fred. Och det här tycker jag är vackert. Men Jesus är inte klar med sina instruktioner än. Vi ska fortsätta lite till. Han säger vidare: stanna sedan i det huset, alltså det man har gått in och gett, sagt frid över detta hus och så, och ät och drick vad som bjuds. Arbetaren är värd sin lön. Flytta inte från hus till hus. Och när ni kommer till en stad där man tar emot er, ät då det som sätts fram. Bota de sjuka som finns där. Och säg till folket: Guds rike är snart hos er. Vi kan låta det ligga kvar en liten stund. Alltså, hur ska lärjungarna möta människor med budskapet om Jesus? Jesus säger: gå. Gå utan pengar, utan sandaler, utan någon väska. Ta inte med er någonting. Bara gå ut och upptäck hur Guds värld ser ut. Vad kan det här handla om? Det kan ju mycket väl handla om att göra sig av med det man äger. Men det kanske mer handlar om att göra sig beroende av andra människor. Att våga ta emot andra människors omsorg och kärlek. Att gå liksom utan egen styrka. Utan lita på att andra människor vill mig väl. Jag återkommer strax till det. Kan det vara så att det handlar om beroende? Och så säger Jesus då: ät allt som sätts fram. Och ge människor ni möter välsignelse, och stanna hos dem. Ät och drick och bota de sjuka, och säg till alla: Guds rike är snart hos er. Alltså, detta är Jesu instruktion till lärjungarna om hur de ska möta människor med budskapet om Jesus. Och innan vi går vidare till nutiden, för det här är väldigt rörigt på något sätt, det är mycket instruktioner på en gång, så innan vi går vidare till din och min tid, så måste jag också säga någonting om de slutgiltiga hälsningsorden: Guds rike är snart hos er. Guds rike talar Jesus om. Vi kan släcka ner bibelordet här ett tag. När jag växte upp i kyrkan så fick jag ofta höra att det finns ett fantastiskt liv som väntar i himlen. Jag får ta emot gemenskapen med Jesus nu, men det finns ett fantastiskt liv som väntar i himlen. Och det var som att jag redan som liten fick bilden av hur livet här på jorden mest är som en transportsträcka. Där det möjligen blir lite annorlunda efter att jag börjat tro på Jesus. Jag blir kanske en något bättre människa. Jag går med i en församling, lär mig lite om kristen tro. Men det är först i evigheten som jag får leva livet fullt ut. Efter döden, då blir det fantastiskt. Jag tror inte jag är ensam om att ha den här bilden med mig. Nya testamentet ger en helt annan bild. Jesu undervisning visar oss att i samma ögonblick som en människa börjar följa Jesus så bjuds man in i något som kallas Guds rike. Och det är idén att det finns ett annat sätt att leva sitt liv och förstå hur vi människor hör samman. Guds rike är något som Jesus återkommer till hela tiden i sin undervisning. Men han slår aldrig fast exakt vad det är. Istället liknar han Guds rike vid ett senapskorn, en kvinna som gör surdegsbröd eller en man som sår. Som om Jesus vill få oss att se ett annat sätt att leva livet. Som om Jesus vill liksom locka oss att komma närmare honom. Att lyssna noga, att själva gå och upptäcka vad Guds rike är. Och då Jesus säger att Guds rike är som ett senapskorn eller en man som sår eller en kvinna som gör surdegsbröd, så blir ju jag nyfiken. Alltså det här väcker min längtan, och jag tänker så här att om det jag bjuds in i redan här och nu, Guds rike, om det är något så spännande, levande, oförutsägbart och ger plats för min erfarenhet och mina drömmar, då vill jag närma mig Jesus och så vill jag lyssna noga på vad han har att säga. Och jag anar att det Jesus kommer säga till mig kommer ge mig ett meningsfullt liv på djupet. Och det jag kan höra Jesus säga är att Guds rike kan möta oss här och nu med full kraft när vi slutar försöka göra världen så som vi vill ha den. Alltså, Guds rike kan möta oss här och nu när vi slutar försöka att göra världen så som vi vill ha den. Förr eller senare får alla människor en egen personlig erfarenhet av att man inte förblir ung och frisk. Alla människor kommer en dag dö. Vi kommer alla en dag dö från det liv som är just vårt. Inget blir någonsin perfekt. Och det är inte heller meningen. När vi istället slutar kämpa för att göra världen så som vi vill ha den, på våra villkor, odödliga och så. När vi slutar kämpa för att göra världen så som vi vill ha den och istället våga leva i världen och i vårt liv som det faktiskt ser ut här och nu. Men inte ensamma, utan tillsammans med Jesus. Livet som det ser ut, men inte ensamma, utan tillsammans med Jesus. Alltså då händer någonting. Då bryter det här med Guds rike fram i våra liv. Guds rike är hos er, säger Jesus. Guds rike är mitt ibland er. Självklart är evigheten någonting fantastiskt som också väntar. Men det är inte bara där, det är också här. I våra liv bryter Guds rike fram här och nu. För den som lever i Guds rike finns då inga vanliga dagar. Alltså tänk dig att du och jag får engagera oss i det arbete som Gud vill göra här och nu. Evigheten som väntar gör inte att tiden vi har här blir mindre värdefull. Det är tvärtom. Evigheten som väntar fyller vårt nu med mening och innehåll. Så att säga till en människa, Guds rike är här. Det är att säga, evigheten, den kommer till dig nu genom relationen med Jesus. Du får liksom kasta dig in och se vad som händer. Låta dig översköljas av livet i Guds rike här och nu, i världen och i ditt liv som det ser ut. Och jag tror det är det här budskapet som förändrar världen. Det är det här budskapet som Jesus sänder ut sina lärjungar att predika. Det är det här budskapet vi får ge vidare. Så då får vi i ödmjukhet ge människor välsignelse i handling och ord. Vi får be för sjuka. Och vi får berätta om den här visionen av Guds rike. Att Jesus finns hos oss mitt i våra liv. Vi är begränsade, men han är obegränsad. Det här är en skadad värld. Men evigheten sipprar ändå in i det bristfälliga och i det skadade. Jag vill säga någonting om det här med att be för sjuka också. Jag tänker så här att Jesus säger bota sjuka. Då menar inte Jesus att fokusera på, och det här låter konstigt för vissa av oss kanske, men jag tror inte Jesus huvudpoäng är att människor ska bli friska. Jag tror att det är en viktig sak och en bra sak. Men det är inte huvudpoängen med Jesus undervisning då han säger att vi ska be för sjuka. Poängen är att människor blir friska och kommer tillbaka in i en gemenskap. Alltså det är det som är det stora. Jag menar, hur friska vi än blir genom förbön så kommer vi ändå dö längre fram, eller hur? Döden är oundviklig. Men en människa som blir frisk tack vare människors förbön kommer ju liksom med in i gemenskapen. Alltså den personen räknas med, den personen får kraft och styrka att sprida Guds rike. Den personen upplever helhet i livet igen. Alltså det är det som är det stora Jesus kommer med. Och det innefattas i Guds rike. Och ännu mer så var det ju förr att de sjuka var åsidosatta, isolerade. Att bota sjuka innebar att de blev friska och så fick de komma med i gemenskapen igen. Och något vackrare kan jag inte tänka mig. Och nu sammanfattar jag Jesu ord här. Det Jesus säger åt lärjungarna att göra, det kommer förändra världen. Han säger, klä er enkelt, ät vad som sätts fram, säg Guds rike snart hos er. Det här är ju ett intressant sätt att bära ut budskapet på. Och man kan ju då undra, för nu är vi i nutiden igen. Nu är vi definitivt tillbaka. Och vad betyder det här då för oss? För Sävedalens missionskyrka. Vi som har så mycket. Ska vi lämna allt det där och gå ut som luffare på gatan? Alltså hur möter vi människor med budskapet om Jesus? Jag tror det handlar i första hand om hjärtats attityd. Och då skulle jag bara vilja be dig fundera över de här frågorna. Tänk, lev dig in i de här frågorna. Vågar du och jag vara beroende av andra? Vågar vi leva utan krav och förväntningar på vad livet ska ge oss, allt vi ska ha? Frågorna bara fortsätter som ni ser. Vågar vi leva utan oro för att komma efter i status, upplevelser, boende, prylar, för att istället se andra människor, göra plats för andra människor i våra liv? Det här är frågor att leva med, tror jag. Vi hittar inga snabba svar på dem. Kanske kan du få en aning, en glimt av din djupaste längtan då det gäller det här. Men det handlar om hjärtats attityd, detta med att möta människor. Och jag vill återkomma till slut till det här ordet som sammanfattar Jesu instruktioner till lärjungarna och till oss. Och det är ordet beroende. Det är som om Jesus säger till lärjungarna och också till oss, att jag kan berätta för er hur Guds rike ser ut, men gå och upptäck det själva och lämna all strävan efter status och upplevelser och boende och prylar. Lämna det. Gå och gör er beroende av Gud och människor. Alltså välsigna människor, ät det som ställs fram, njut av gemenskapen, se vad som händer, se hur Guds rike bryter fram. Alltså när vi blir beroende av Gud och av andra människor, så blir vi samtidigt öppna för det som är runt omkring oss, och då blir vi tacksamma. För dig som undrar vad ordet tack tog vägen någonstans, så är det där vi blir tacksamma. Jag vet inte om du har upplevt det där beroendet konkret. Jag har inte gjort det på det viset att jag har blivit eller gjort mig fattig och beroende medvetet. Jag tror det kan vara viktigt att prova det genom att leva i ett annat land, att leva som Jesus och lärjungarna rent konkret, att kanske inte veta vart man ska sova, vad man ska äta härnäst, vad man ska ha på sig. Att bli beroende av andras välvilja, det är nog en nyttig erfarenhet. Och många av oss är inte i en livssituation där det överhuvudtaget är möjligt. Men vi kan ha Jesu ord som ett förhållningssätt. Alltså, som Jesus säger, se på fåglarna, varför oroar ni er? Gud ger dem mat. Eller se på liljorna, oroa er inte för kläder. Så Jesus är väldigt enkel och direkt. Och Paulus stryker under detta och han säger, om vi har mat och kläder ska vi vara nöjda. Pengar är roten till allt ont. Alltså när vi inser det här, att livet är en gåva, att det inte är något vi har rätt till, då kanske vi också kan våga be andra människor om hjälp och stöd. Och jag känner själv hur det här är en utmaning för mig. För ungefär en vecka sedan så fick min svärmor en hjärnblödning och hon ligger fortfarande medvetslös efter en vecka med bestående hjärnskador. Och det är en svår tid för oss. Och utan att jag ens har bett om det så har det kommit meddelanden och budskap om att människor här i församlingen ber för oss. Och det här har varit ett oerhört stöd. En oerhört styrka för oss i familjen, att veta att människor ber och att få små hälsningar från människor. Och då tänker jag vill gå in i djupare gemenskap med andra människor även när det inte är svårt. Jag vill leva i mer öppna relationer med andra människor och göra mig beroende, be om hjälp. För ni vet, det är då man ber om hjälp själv som man också kan få vara till hjälp sen. Jag tror det är så. Vi behöver lära oss i vår tid att leva beroende av varandra. Till sist, botemedlet mot allt detta tror jag är tacksamhet. Glädjen i livet finns ju inte i ordet mer, utan det finns i ordet nog. Glädjen i livet finns aldrig i ordet mer. Det finns i ordet nog. Och om vi inte lär oss tacksamhet över det lilla vi har, kommer vi aldrig att kunna undgå att dras med i den här världens mer, mer, mer. Och när vi nu ska fira nattvard eller eukaristi, som betyder just tacksägelse, så kan du få tänka på detta. Du kan få tänka på att du har mat och kläder. Gud uppehåller dig med luft så du kan andas, med vatten som du kan dricka, med mat som du kan äta, med relationer till människor som du älskar. Du har nog. Och den här tackmåltiden vi firar, den firar vi för att Jesus ger oss allt vi behöver i sin död och uppståndelse. Han ger oss förlåtelse, han ger oss frid, han ger oss riktning i livet. Och nattvarden visar oss också att vi är beroende av förlåtelse och försoning med Gud och andra människor. Så innan vi går in i nattvardsstunden skulle jag vilja be dig att tänka på en sak som du vill säga tack för. En sak, inte tack Gud för livet, utan något mer konkret. Kanske tack Gud för samtalet med den människan igår. Eller Tack Gud för kaffet och morgontidningen som jag för en gångs skull hann dricka och läsa, eller vad det kan vara i ditt liv som du är tacksam för idag. Tänk på en sak. Och så får vi tillsammans be en bön, och du får fylla i två meningar. Det du har kommit fram till att du är tacksam över, det får du fylla i. Då jag kommer be de här orden som kommer upp på väggen. Så jag ber, tar en liten paus, och då får du tyst fylla i vad du är tacksam för. Du får också fylla i vad du tror händer med dig om du inte är tacksam. Och så avslutar vi med att be Fader vår. Och då tänker vi särskilt på meningen, ge oss idag det bröd vi behöver. Tacka Gud för att vi har nog. Så tack Gud för. Och nu kan du nämna inför Gud det som du idag är tacksam över. Och om jag slutade att vara tacksam. Och nu kan du få berätta för Gud vad du tror skulle hända med dig om du levde ditt liv utan tacksamhet. Och så ber vi vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.